Antikrist. Vi hörde nyss detta föredrag om den messianska tiden. Jag ville här få inleda detta bibelstudium med antikrist och att då ta upp detta viktiga begrepp, den antikristiska tiden. Det var en präst som för många år sedan sa så här till mig: förr varnade prästerna för en kommande tid, den antikristiska tiden. Men nu har sådana varningar helt upphört. Och detta förhållande beklagades av den gamle prästen. Hur är det egentligen? Är det så att vi ska vänta på, först längre fram, vänta på en antikristisk tid? Ska vi förstå vad Bibeln utsäger om antikrist? Då är det viktigt att först ha klart för sig vad Bibeln lär om tiden för antikrists verksamhet. Är det först i kommande dagar han ska verka? Är det först i de yttersta tiderna som folk frågar? Ja, kring själva tidsbegreppet råder det stor förvirring. Och här har vi därför så tacksamt fått höra vad Bibeln lär om den messianska tiden. Bibeln lär så oerhört klart detta att Messias har kommit och att vi nu lever vi i den messianska tiden. Själva tidsbegreppet har vållat förvirring genom att falska lärare har uppträtt. Men vi ska veta detta, att lika visst som vi säger nu är den messianska tiden, så lika visst är vi Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi är i den nytestamentliga församlingen det sista dagars heliga, och det är bibliskt uttryck. Men när mormonerna säger att det är de sista dagarnas heliga, då måste vi säga: nej, ni har fel, ni är heretiker, ni är mormoner, men vi kristna, vi är Jesu Kristi kyrka i den nytestamentliga församlingen, de sista dagars heliga. Antikrist och den antikristiska tiden, det är alltså väldigt viktigt att börja med här. Och nu ska vi börja med skriftordet, det skriftord som redan har hänvisat till. Och det som har biblarna kan slå upp detta oerhört viktiga ställe i första Johannesbrevet 2:18. Det är ett ställe som man verkligen ska begrunda. Där står det så här: mina barn, nu är den yttersta tiden, den sista tiden eller sista stunden. Ni har ju hört att en antikrist skall komma, och redan har många antikrister uppstått. Därav vet vi att den yttersta, den sista tiden är inne, alltså är här. Det är aposteln Johannes som skriver detta brev. Brevet är apostoliskt. Brevet är från apostlarnas dagar. Vad säger nu denna bibelvers? Om vi tittar på den, det är tydligt att det är något mycket viktigt och något mycket bestämt som apostel Johannes utsäger. Och han inleder sina ord med att tilltala de kristna. Han tilltalar de kristna: mina kära barn, hör nu vad jag säger. Och så säger han för det första: nu är den yttersta tiden, den apostoliska tiden är det, den sista tiden. Och så säger han för det andra: redan nu i apostlarnas dagar, redan nu har många antikrister framträtt. Det är redan nu verksamma. Vi kan också slå upp Johannes brev, samma brev, kapitel 4, vers 3. Där står det så här. Där står det så här. Från andra versen: därpå ska ni känna igen Guds ande. Var en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommer i köttet, han är av Gud. Men var en ande som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är antikrists ande, om vilken ni har hört att den skulle komma och som redan nu är verksam. i världen. Antikrists ande är alltså redan nu verksam, redan i den innevarande apostoliska tiden. Antikrists ande, och så förklaras denne onde ande som förnekar att Kristus Messias har kommit i köttet. Vi kan gå tillbaka till 2:18 och där ser vi vad som där utsägs mer. Av dessa fakta som aposteln ger i 2:18 så får vi höra detta, att den yttersta tiden är inne. Han säger en gång till, två gånger i samma bibelvers. Han upprepar detta viktiga förhållande, och detta viktiga förhållande har upprepats, som ska upprepas här. Vi lever i den messianska tiden, vi lever nu sedan apostlarnas dagar i den antikristiska tiden. Det är alltså något mycket viktigt att det också upprepas av oss. Och så sägs för det fjärde, en antikrist ska komma, en särskild antikrist, och han ska komma senare. Och här hänvisar apostel Johannes till en given undervisning som han har givit muntligen. Ni har hört den muntliga undervisningen härom. Och denna muntliga undervisning, den har vi inte tillgång till. Men vad vi ser klart är att aposteln Johannes här talar om en särskild antikrist som kommer senare, tydligen efter den apostoliska tiden. Vi låter texten stå där. En särskild antikrist kommer senare, men redan har många sådana trätt i verksamhet. Nu är den yttersta tiden, den sista dagarna, den sista stunden. Mycket klart och tydligt utsäger alltså aposteln i sitt brev att de sista dagarna och de yttersta dagarna redan har kommit. Med Kristi ankomst i köttet började, så som vi har hört, börja den sista stunden. Nu är den sista stunden, den sista dagarna, den nytestamentliga församlingen. Det är alltså viktigt att vid bibelstudiet jakt på vad orden betyder. Den yttersta tiden, den stunden, står alltså som beteckning för den innevarande nytestamentliga tiden. Vi kan se på Hebreerbrevet 1:1 också, som har hänvisats till. Där säger författaren, brevets författare, sedan Gud förut många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i det yttersta av dessa dagar, i det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin son. Vi som lever i sonens rike, vi lever i en bestämd tid, i den yttersta tiden, i den sista stunden. Och vi som lever i sonens rike, vi vet också att vi lever i en tid där antikrist redan trädde fram. Med Jesus så föll Kristus, så följde skuggan, motståndaren, antikrist. Och vad aposteln lär, Johannes lär, detsamma lär aposteln Paulus. Han säger i 1 Kor 10:11, vi har fått tidernas slut, tidernas ände in på oss. Kristus Jesus kom då i tidernas fullbordan. Det bibliska begreppet de sista dagarna, varför har det vållat en sådan, varför är det sådan förvirring kring dessa enkla bibliska begrepp? Vi kan slå upp Jesaja 2:2. Där finner vi ju samma begrepp. Låt oss gå till Jesaja 2:2. Där står det i Jesajas profetia, och det ska ske i de sista dagarna. Herrens hus ska stå det fast grundat, från Sion ska läran utgå, Herrens ord från Jerusalem. Och när denna profetia ska uppfyllas är utsagt. När ska detta ske? Svar: i de sista dagarna. Det står väl så i era biblar, för det är den korrekta översättningen. 2:2, i de sista dagarna ska det ske. Och vi kan här påminna om profeten Mikas skildring av den messianska tiden. hur var och en ska sitta under sitt fikonträd, Mika 4:4, och detta ska ske i de sista dagarna i den nytestamentliga tiden. Varför sån förvirring kring såna enkla bibliska begrepp? En av orsakerna är kanske översättningen, 1917 års översättning. Här återges Jesaja 2:2 med "det ska ske i kommande dagar". I sak är det en rätt översättning. Men när samma uttryck sedan i Nya testamentet återges med "i de sista dagarna", då medför detta att bibelläsaren inte längre ser sambandet. När profeten talar om "det ska ske i de yttersta dagarna" och aposteln säger "nu är de yttersta dagarna", då ser vi ju sambandet så fint. Profetian som går i fullbordan. Men om man översätter "det ska ske i kommande dagar", ja, korrekt, rent sakligt. Men när vi sedan kommer till Nya testamentet och det där talas om "det ska ske i de sista dagarna", då förstår man inte att de sista dagarna är ju här. Vi ser alltså att lika visst som Gamla testamentet talar om Messias dagar som de sista, när Messias ställer fram i sitt rike, så talar Nya testamentet om samma dagar som fullbordade. De sista dagarna är här, Messias är här. Men samtidigt påminner apostlarna om hur profetian uttryckligen talar om att från tron, om avfall från tron under samma tid. Den apostoliska tiden och den efterapostoliska tiden binds samman, samtid och framtid. Och det är företeelser som föreligger under apostlatiden. Ja, de företeelser föreligger också senare. Vi kan slå upp till exempel 2 Timoteus 3:1. Där står det så här: "Men det må du veta, Timoteus", det är den gamle åldriga aposteln Paulus som nu skriver, "det må du veta att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma, och att människorna då ska älska sig själva." Aposteln talar då inte bara i en framåtsyftande profetia, nej, han talar på samma gång om sin samtid. Under apostlatiden i den nytestamentliga ska människorna vara själviska. De ska älska sig själva. Framtid och samtid blir samman. De onda tendenserna finns där redan nu. Och de ondskefulla människorna finns där. Och de infiltrerar kyrkan. Och Timoteus uppmanas därför: "Dessa, vänd dig bort ifrån sådana människor." Sammanfattning: mot alla som påstår att den antikristiska tiden hör en oviss framtid till, och som menar att apostlarna med Jesus mötte en ny tid och en ny tidsålder, mot sådana ska sägas att Jesus Kristus och Jesus Messias, han kom i denna gamla värld, i en värld där lustar strida spriddes, föddes brott och spriddes ve, Kristus kom, sjungs ju i en psalm. Ja, Paulus säger själv om sin tid, om den apostoliska, att den tiden är ond, dagarna är onda och tiden är ond. Vi ser alltså hur tydligt Bibeln utsäger detta, att Kristus kom, som Petrus säger, först nu i de yttersta dagarna, så som det var förutsagt om honom. Och i Kristi spår trädde den falske profeten och de falska profeterna, antikristerna. Och när apostlarna framhåller detta, då är det inte något unikt som de säger. Nej, det är inte något unikt, något alldeles enastående som sker, utan det var ju, detta har ju sin motsvarighet i Gamla testamentet. Gudsmännen, profeterna, trädde fram, och bakom gudsmännen trädde de falska profeternas följe. Nej, Petrus, aposteln, Han ser tillbaka på kyrkans historia och förklarar hur profetian, den gudomliga profetian, den har förmedlats genom människor. Genom människor drivna av Guds ande, varigenom de talade vad som gavs dem från Gud. Och så tillägger han i andra Peterbrev 2, vers 1, så här: men också falska profeter uppstod, alltså i Gamla testamentet, men också falska profeter uppstod bland folket, liksom också bland er falska lärare ska komma att finnas, vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och draga över sig plötsligt fördärv, i det att de till och med förnekar den Herre som har köpt dem. Redan under apostatiden ska det finnas villolärare som till och med förnekar återlösnings- och frälsningens hemlighet. Och Paulus säger om dessa i Galaterbrevet: dessa falska män, de har kommit att upptagas i församlingen, dit de har smygit sig in, de har nästlat sig in. Och Johannes aposteln säger i sitt första brev: från oss har dessa falska lärare kommit utgått, men de hörde inte till oss. 1 Johannes 2:19. Den falska profetian och undervisningen förmedlas av falska profeter och falska lärare, och dessa smyger sig in i urkyrkan, i apostlakyrkorna, kyrkan. De nästlar sig in i församlingen för att bruka den kristna församlingen som operationsbas för sin heresi, sin vranglära, sin falska lära. Om detta som hände på Gamla testamentets tid säger Petrus att det upprepas bland oss och bland er i den nytestamentliga församlingen, och detta kommer att upprepas. Men är då falska profeter och antikrister samma sak? Är det bara fråga om olika benämningar? Ja, vi kan slå upp 1 Johannes 4, verserna 1-4. Där läser vi: mina älskade, tron inte var och en ande, utan pröva andarna huruvida det är av Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Därpå ska ni känna igen Guds ande. Var och en som bekänner att Jesus är Kristus kommer i köttet, han är av Gud. Men var och en ande som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är antikrists ande, om vilken ni har hört att den skulle komma i världen och redan nu är i världen. Ni kära barn, ni är av Gud och har övervunnit dessa. Här talar aposteln om falska profeter i pluralis, liksom han i 1 Johannes 2:18 talade om många antikrister. Falska profeter och antikrister, det hör ihop. Det utövar samma verksamhet och är samma personer. Vi ser alltså att skriften brukar ordet antikrister och falska profeter, ordet villolärare, och det är många. Kristus är och ska vara den enda läraren, men mot den enda läraren Kristus träder antikristen upp, och de många antikristerna. Och dessa hade redan kommit, förklarar Johannes. Det är redan för handen. Men till skillnad från alla dessa nämner Johannes, som vi hörde, om en speciell antikrist som skulle komma, en särskild antikrist. Och han säger att denne särskilde antikrist har han omnämnt i sin muntliga predikan. Den brevets adressater hade hört, och till vilken det hänvisas. Vi är inte illa ställda. Vi kan gå till andra Thessalonikerbrevet 2, 3-12, och höra aposteln Paulus undervisning om denne speciella antikrist. Och det här är ju ett väldigt viktigt bibelställe, andra Tess 2:2, och det bör vi verkligen studera ordentligt. Och där står det så här, vi kan ta från tredje versen: låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må, till först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, fördärvets man, har trätt fram, vedersakaren eller motståndaren, som upphäver sig över vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tagit sitt säte i Guds tempel, i Guds hus, och föregiver sig vara Gud. Kom ni inte ihåg att jag sa er detta medan jag ännu var hos er? Alltså också aposteln Paulus har undervisat här om i sin muntliga undervisning. Och ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Endast måste den som ännu håller honom tillbaka skaffas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, och honom ska då Herren Jesus döma, döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken under, och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som går förlorade, och strax och till straff därför att icke gav kärleken till sanningen rum, så att det kan bli frälsta. Därför sänder också Gud över den villfarelsens makt, så att det sätter tro till lögnen. Det här är huvudstället som förkunnar om den speciella antikrist som ska komma senare. Den särskilt speciella antikrist som kommer efter apostlatiden. Och han får vissa bestämda benämningar. Vi kan se han kallas för laglöshetens människa, fördärvets man. Det är en människa frågan om, som får detta namn. Och han kallas för vedersakaren, motståndaren. Och det är genom honom avfallet sker. Och när det är fråga om avfall här, så är det ju fråga om avfall ifrån kristendomen. Liksom Kristus kom när tiden var fullbordad, Kristus hör historien till, så är också uppgiften om antikrist, den speciella antikrist och hans framträdande senare, det är en historisk uppgift som ges i Bibeln. Det är alltså inte fråga om tankemotiv eller idéer. Och därför ska vi gå till denna text och ställa historiska frågor. Sådana frågor som när, var och hur. När är tiden för denne antikrist framträdande? Jo, säger Paulus, först måste avfallet ha skett. Och om vi ser på sammanhanget, så ser vi att församlingen i Thessalonika var alldeles förskräckta. De var upprörda och skakade, och aposteln måste säga till dem: ni ska inte vara upprörda. Och anledningen var tydligen denna, att aposteln Paulus undervisning medvetet förfalskades. Hans ord förfalskades, hans brev förfalskades. Och aposteln syns också räkna med att förfalskade Paulus brev kunde cirkulera i församlingen. Och vi ser på vers 2. Förfalskade Paulus brev kan cirkulera i församlingen. Och att innehållet som, med detta innehåll, att Herrens dag redan var här, redan har kommit. Här har NT81 gett en korrekt översättning. De falska lärarna sa faktiskt inte bara detta som det står i 1917, att Herrens dag stod för dörren, utan de sa: Herrens dag är redan nu här idag. Den har redan kommit. Gnostikerna, dessa villolärare som trädde fram, när i och med när man läser historien om gnosticismen, så visar detta att när kristendomen trädde fram, apostlarna förkunnade om Guds rike, då välde på samma gång en mörk våg av falsk lära fram, en falsk kunskap, gnosticismen. Samtidigt som apostlakyrkan gick framåt, så växte den. Och Simon Magus, trollkaren, är en ledare i gnostikernas antikyrka. Och den falska kunskapen, gnosticismen, den förnekade skapelsen som ett verk av skaparen. Och det förkastar därför också Kristus som kommen i köttet. Och gnostikerna förkastar också äktenskapets ordning. Därför att äktenskapets ordning kan ju inte bestå om Herrens rike hade kommit nu i härlighet, när det nya, om en ny tidsålder har inbrutit. Men aposteln påminner vad han tidigare har lärt när han var hos dem. Och Herrens dag hade inte kommit än. De kristna i Thessalonika levde ännu i denna världens form, i denna gamla tidsålder, i denna världens form som en gång skulle förgås. 1 Kor 7:3. Och denna världens form, den ska förgås när Herrens dag kommer. Men den särskilde antikrist måste först träda fram, motståndaren. Och denna motståndare, var ska han då träda fram? Var? På vilken stridsplats? Motståndaren, vers 4, det heter om honom: han tar sitt säte i Guds hus. I Guds hus, i Guds tempel. Här anges ju platsen för denna antikrist. Han skulle regera från helgedomen, templet, gudshuset. Där sitter han. Det kan naturligtvis inte vara frågan om något avgudatempel. För hur skulle ett avgudahus kunna kallas för ett gudshus? Som skulle antikrist regera från hedendomens avgudatempel. Det kan inte heller vara frågan om Jerusalems tempel. Detta hus skulle ju enligt Jesu profetia snart förstöras. Vi kan väl i detta sammanhang påminna om den syriske konungen Antiochus Epifanes, hur han år 168 före Kristus uppställde ett hedniskt altare i Jerusalems tempel. Där uppställde han hednaltare åt den olympiske Zeus. Och profeten Daniel, han hade några århundraden tidigare profeterat om hur en föraktlig man skulle uppstå och som skulle uppträda stormodigt mot allt vad Gud heter, och hur han skall ära med guld och silver en Gud som hans fäder inte har känt. Daniel 11:21 och verserna 36 och 38. Förödelsens styggelse på helig plats, avguden Zeus, hans staty in i helgedomen som var upprättat efter Guds befallning. Det var som gamla testamentets antikrist träder denne Antiochus Epifanes fram. Han går till angrepp mot den gammaltestamentliga teokratin. Han går till angrepp mot den gammaltestamentliga tempelkulten som ännu är av Gud förordnad. Samtidigt framstår att Antiochus Epifanes som förebild för Nya testamentets antikrist. Men var? Var är då den nytestamentliga antikrist? Var är hans tron? Var sitter han? Jo, denne särskilda antikrist har sin tron i Guds hus, i Guds tempel. Det vill säga i den nytestamentliga församlingen. Ännu inte i apostlakyrkan, men i den nytestamentliga församling som träder fram lite senare. Den nytestamentliga församlingen framträder inte som kyrkostat, så som den gamla testamentliga. Men i den nytestamentliga församlingen, kyrkan, har denna antikrist sitt sin tron. Och han har sitt säte i Guds tempel. Guds tempel och Guds hus, det är ju av aposteln brukar benämning för kyrka och församling. Vi kan ange vissa bibelställen: 1 Kor 3:16, 1 Timoteus 3:15, 2 Tim 2:20. Här säger, jag har hört detta: ni är Guds hus, ni är kristna. Ni är Guds hus. Den nytestamentliga församlingen träder inte fram med byggnader av sten. Det kristna är templet, Guds hus, som är den levande Gudens kyrka. Det är ni, sista dagars heliga. Alltså, liksom det är i de många lokalförsamlingarna, de många antikristerna, de falska profeterna träder fram, så säger Petrus i sitt avskedstal i Efesus, sedan jag har skilts från mig efter min avskedspredikan, så ska farliga vargar tränga in bland er och inte skona jorden. Ja, bland er själva ska män uppträda som talar vad förvänt är. Det gällde Efesus församling. Apostlagärningarna 20:29. Men på samma sätt, på motsvarande sätt, skulle ske i hela den kristna kyrkan senare, i det stora hus som den yttre kyrkoorganisationen utgjorde, skulle en särskild antikrist senare komma att ha sitt säte, sitt biskopssäte, sin tron i Guds tempel, i Guds kyrka. Han uppträder som lärare, inte bara bland några hedningar i en församling, inte i en lokalförsamling bara, utan i hela kyrkan, där han, motståndaren, vedersakaren, upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Var? Ja, men platsen är ju så klart angiven i den kristna kyrkan, i den stora kyrkoorganisationen. Men hur kan detta ske? Hur kan det gå till? Hur kan hela Kristi församling infiltreras och den yttre organisationen omhändertas av en antikrist? Hur kan han få makten att bli kristlig universalbiskop? Aposteln förklarar: än kan detta inte ske. Det är något som står hindrande i vägen. Och om detta som står hindrande i vägen i den närvarande apostoliska tiden, vad som då hindrar den antikrist att öppet träda fram med sina anspråk, vad det är, säger han inte. Men han säger: ni i Thessalonika, ni kommer ihåg att jag har sagt er det i min muntliga undervisning. Vi kristna, vi har inte nu tillgång till denna muntliga undervisning. Vi har inga direkta uppgifter här om vad det var som stod antikrist emot i apostlatiden. Men i sitt brev, när han talar här om, ger aposteln oss en viss vägledning. Om vi slår upp vers 6 och vi jämför vers 6 och vers 7, så märker ni här en sak. Lägg märke till att han i vers 6 talar om det som står vedersakaren emot, hindrar honom, och i vers 7 den som står vedersakaren emot, den person som står som står vedersakaren emot, han, denne person som hindrar motståndaren, han måste först röjas ur vägen. Laglöshetens hemlighet är redan verksam, men den antikristliga verksamheten under den apostoliska tiden, den är hindrad. Och vad är det som hindrar antikristen under den apostoliska tiden? Jo, det är väl naturligt att här hänvisas till apostlarna själva. Apostlarna själva måste röjas ur vägen innan den väldiga antikrist kan infiltrera kyrkan. Först måste apostlakretsen röjas ur vägen. En Petrus, en Paulus blir martyrer i Rom. Och denna tolkning är det naturligaste. Och det är inte bara lutherska teologer som bakom uttrycket "den som hindrar motståndaren" ser apostlakretsen åsyftad. En sådan tolkning ger också den schweiziske teologen Oskar Kollmann, som ni kanske har hört omnämnas. Men det är helt riktigt som professor Becker säger, att en sån tolkning inte kan framföras som kyrkolära och som dogm, utan som en teori. Men vad som är klart och tydligt är att efter apostlarnas död kom denne antikrist att träda fram. Motståndaren får full fritt spelrum i hela kyrkan och regerar kyrkan som dess enda lärare. Han förklarar: jag är den enda läraren i kyrkan. Här måste frågan ställas: vem åsyftas i denna profetia? Vem är denne som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken under för att bedraga? Vem är det som öppet leder fram och för senare och som verkar och som sedan verkar ända fram till Kristi tillkommelses uppenbarelse, då han tillintetgörs? Ja, det är i den lutherska kyrkans bekännelseskrifter heter det. Aposteln talar alltså om någon som regerar i kyrkan, men inte hedniska kungar. Hur ska vi kunna känna igen denne som här omtalas? Ja, i 5 Mosebok 18:22 ges en viktig regel om hur en profetia ska mottas. Där står: när profetian talar i Herrens namn och det som har talat inte sker och inte inträffar, då är detta något som Herren inte har talat. Och då kommer vi till frågan: har detta som aposteln talar hänt i verkligheten? Vi måste gå till kyrkohistorien, och vi ser då hur biskopen i Rom, biskopen, trädde fram på Petris stol, aposteln Petrus biskops säte, och han kommer att kräva högsta makten både i kyrka och i stat. Och han kräver detta som Guds ställföreträdare på jorden. Han kallar sig så. Och han säger sig vara ofelbar när han talar ifrån predikstolen. Och när han är den enda som kan utlägga skriften. Han kräver den högsta makten i kyrkan och den högsta makten i staten. Den romerska biskopen argumenterar utifrån Bibeln. Han tar bibelordet. Utifrån bibelordet söker han sitt försvar, och han säger: har inte Jesus gett mig den makten? Och så hänvisar han: Jesus sa det i Matteus 16, vers 18: jag säger dig att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min kyrka, och helvetets portar ska inte bli henne övermäktiga, och jag ska giva dig himmelrikets nycklar. Biskopen i Rom kommer att förklara att han har kraft, i kraft av detta ord skulle ensam härska och regera i kyrkan. Men detta bibelord som Jesus säger, det är ju sagt inte till Petrus person, utan till Petrus bekännelse. När Petrus bekände i alla sina apostlars namn: du är Messias, den levande Gudens son, då bekände han: på denna bekännelse är kyrkan byggd. Och kyrkan är byggd på klippan Kristus, och inte på påven som själv säger att kyrkan är byggd på mig, jag är Petra, klippan. Men den som förklarar sig vara den levande klippan och träd i Kristi ställe, han är den levande antikrist, och han regerar kyrka och stat. Han är kyrkans huvud, och han är staters chef. Han har en oerhörd makt, och han är den som har uttalat anatemat, förbannelsen över nåden alena, Kristus alena och tron alena. Här har vi honom. Han sitter på Petrus biskopsäte, men han är antikrist. Till den som inte har sonen och förnekar sonen och återlösningen av sonen alena, och som förkunnar läran om Maria som medåterlöserska, denne är icke Kristus, Kristi tjänare, utan han sitter på Petrus stol, men han sitter där såsom en antikrist.